Så, då rullar vi. IKT-pedagoger, Kalmarsunds gymnasieförbund samlade. Och vi som är här, det är jag själv, Jörgen.
Kristoffer
och Dominika.
Ja, och vi har läst skriften, får vi säga, från Skolverket då. Digitaliseringen i skolan, möjligheter och utmaningar. Vår tanke här är ju att ha ett litet kort samtal för att fånga några av de aspekterna som vi har funnit speciellt intressanta. Den här boken tar ju upp ganska mycket när det gäller digitaliseringen i skolan, men vi har valt att stanna till kring tre saker. Och de tre sakerna vi ska prata om, det är lärarroll i förändring, likvärdighet och sen eleverna i den digitala världen. Så om vi då tittar på det här med lärarroll i förändring. Vad säger egentligen Skolverket om den här skriften? Vad innebär det nu, den förändrade lärarrollen i skolan? Vad säger ni om det?
Det finns en bra citat som Skolverket har skrivit i sitt häfte och det står: när digital teknik används inom ramen för en genomtänkt pedagogik kan man få positiva resultat i undervisningssituationen. Och det här tolkar jag som att det är viktigt för lärarna att reflektera över vilka digitala verktyg man använder. Det är viktigt att välja bort digitala verktyg ibland och det är viktigt att veta varför man använder just de verktyg. Vad är det man vill uppnå? Så att man inte bara kör på och använder allt som är nytt och allt som man tycker är flashigt och roligt och sånt, utan man verkligen tänker efter: vad är det som det ska tillföra i undervisningen?
Och när man pratar om förändrad lärarroll så pratar man också om TPAC-modellen där ju. Alltså hur viktigt det är att ha ämnesfördjupning och kunskap kring ämnet, men också kunskap kring pedagogik. Men också den digitala kompetensen, hur viktig och hur bra och hur viktig den blir när man kan alla de här tre bitarna. Hur mycket mer kompetent man blir som lärare och framförallt också när man i dagens samhälle. Tidigare behövde man bara ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper. Nu kommer en tredje pusselbit och de bästa pedagogerna är de som hanterar dem alla tre.
Och vi landar ju ner i det här klassiska då, alltså en god reflekterande pedagog kan använda digitala verktyg också på ett reflekterande sätt som bidrar till positiva effekter i undervisningen. Och att det också finns nu då forskningsresultat som man kan luta sig på som pekar i den här riktningen. Vi går raskt vidare till nästa punkt, för att vi hade ju tänkt att göra ett ganska kort inlägg här idag, och då är det likvärdighetsaspekten som också tas upp då kring digitaliseringen i det här häftet. Vad får du ut där då med?
Ja, alltså det här med likvärdigheten ser jag som en av de viktigare aspekterna. Det är väldigt stora skillnaden på vad eleverna får med sig, både hemifrån och från andra skolor. I vårt fall är det vad de får med sig från grundskolan till exempel. Och därför är det väldigt viktigt för oss att se till att alla elever får samma möjligheter. Men på samma sätt så är det viktigt att när eleven går in i ett klassrum så ska de alltid få det bästa. Så det ska inte vara skillnad mellan vilken lärare man träffar om det gäller den digitala kompetensen. Det är väldigt viktigt att varje lärare kan ta emot eleverna och få dem att få det bästa utifrån den digitala.
Ja, för det är ju, tycker jag ofta att debatten hamnar på att alla ska ha likvärdig utrustning. Men det som du säger där, de är egentligen det viktigaste, att alla klassrum ser någorlunda lika ut, att man liksom får samma möjligheter i de klassrummen. Det tror jag det är jätteviktigt ju.
Precis.
Och till det här, om vi tar vårt perspektiv då som IKT-pedagoger, så kopplar vi ju kompetensutvecklingen för lärare, där det är en enormt viktig del att just se till att vi har en hög digital kompetens bland alla lärare. Så att det inte blir den här skillnaden i vilket klassrum jag än hamnar då. Sen som du var inne på Domi, det här kompensatoriska uppdraget som skolan har. Och i den här skriften stötte jag på ett begrepp som var nytt för mig i alla fall. Hämtat ifrån USA då, där man pratar om app gap. Där ekonomiskt starka familjer har möjlighet att köpa hem appar med pedagogiskt innehåll, medan ekonomiskt svagare familjer då mer förlitar sig på gratisvarianter. Att det här blir ju för vår del också då en väldigt viktig del att som skola kompensera det här.
Precis.
Och kopplat till detta så blir det också intressant, nu har ju Skolverket uppdraget till SKL att titta på en handlingsplan för digitaliseringen. Ja, om vi då tittar på det tredje området som vi pratade om, det är ju eleverna och deras digitala värld.
Alltså, när jag läste den här skriften så skrev man om eleverna på flera olika ställen. Och det som jag tyckte var det intressantaste, som jag har inte läst innan, var att eleverna beter sig på olika sätt. När det gäller om de är på internet eller om de är live med människor. Att man måste utbilda eleverna att, Skolverket säger, att vara goda internetmedborgare. Alltså att veta hur man kan, vilka sociala färdigheter man behöver för att kunna hantera på bra sätt internetsituationer där man umgås med andra människor. Det är inte alltid man umgås med människor som man känner live, utan det är kanske människor som man bara känner genom internet. Att det är ingen skillnad på hur jag kommenterar en bild till exempel som man lägger upp, som om jag skulle se den bilden på bänken inne i skolan om det är någon som visar på mig. Eleverna verkar tycka att det är liksom skillnad på när man ser live eller när man bara skriver på internet. Man tar det lättare till vad man skriver, och då är skolans uppdrag väldigt viktigt att utbilda eleverna, att ge dem den kompetensen de kan hantera det på rätt sätt.
Ja, och i det här sammanhanget när det gäller elevperspektivet så fastnar jag också för det här med att skapa elevaktiva arbetssätt, vilket är någonting som vi jobbar en hel del med, och att använda digitaliseringens möjligheter i det också. Och sen som du sa då med även den här etiska aspekten då. Även det blir ju ett viktigt uppdrag då. Om vi tittar på den här skriften i dess helhet, vilka tycker ni skulle läsa den?
Alla inom skolan. Jag tror att i och med att man pratar även om de administrativa system för lärarna och sånt i den, så tror jag det är viktigt att alla, inte bara lärare och inte bara rektorer, utan verkligen alla på skolan, de som, alltså verksamhetsområdeschefer och kvalitetsutvecklare och alla de som jobbar med skolan skulle behöva titta i den, tror jag.
Och här nämner du ju ett område som vi då inte har tagit upp, och det var just det här med även de administrativa systemen berörs ju i den här skriften, och hur viktigt det är att vi får väl fungerande sådana så att vi får ut digitaliseringens effektivitetsmöjligheter också för att kunna utveckla pedagogiken ännu mer.
Frigöra tid också för pedagogen. Att effektivisera pedagogens arbetsvecka. Man pratar mycket om den administrativa bördan ju. De här digitala systemen kan ju faktiskt göra det enklare för läraren, och vi jobbar mycket mer med pedagogik än vad den gör idag. Medan vi idag kanske har sett en utveckling mot det pedagogiska, att utvecklingen har liksom skett i klassrum tillsammans med eleven. Men de administrativa programmen har inte hängt med på samma
Nej,
sätt.
inte alls. De verkar vara mera ett hinder än effektivisering för lärarna. De är så
Ja.
svårarbetade.
Sen tycker jag skriften var bra på det sättet också att vi talar ju ofta om att det saknas forskning kring digitaliseringen och att vi inte vet så mycket om effekter och så. Här är det ganska mycket forskning som man relaterar till och att man kan visa på saker och ting. Och till och med den bonusfrågan som vi då slängde in kring de administrativa systemen finns det ju då forskning på.
Och all forskning är länkad till så att man kan läsa det i efterhand om man är mer intresserad också.
Ja.
Och också att det blir en tyngd när Skolverket kommer med sådana här skrift och samlar ihop forskning.
Man visar att digitalisering är viktigt, och det är viktigt att man jobbar med det på rätt sätt.
Ja. Ska vi låta det vara det sista och så tackar vi för oss?
Ja,
det gör vi. Tack.
Ja.
Ha det bra.
Tack, hej.